En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Liberalerna ska ödesmöta som sin framtid i helgen och risk för bråk, stök och tandagnisslan föreligger. Det handlar naturligtvis som så ofta förut om relationen till ärkefienden och samarbetspartnern Sverigedemokraterna. Partiet ska rösta i frågan sent fredag kväll och sen gå ut i natten som ett mer sammansvetsat Liberalerna eller som ett Liberalerna i söndring. Bryr sig Sverigedemokraterna om vilken version det blir? Ja, de tänker på sig själva under sina landsdagar som också äger rum den här veckoändan. Och vi, ja, vi tänker på allt det här i Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej, mitt namn är Olivia Svensson och jag sitter här med vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder.
Hej.
Samt vår politikreporter Viktor Stenqvist.
Hej.
Jag har mottagit lite kritik, lite bitska kommentarer kring det faktum att jag och My pratar väldigt mycket om Skåne i den här podden.
Som det kan bli.
Lite då och då, mer ofta än inte ofta så att säga. Mm. Och så jag tänkte att vi skulle försöka kompensera upp det här genom att du, Viktor, får berätta något om din hembygd Dalarna, en helt annan del av Sverige.
Just det. Ja, men då kanske jag först måste börja låtsas att jag pratar med mamma i telefon.
Gör det snälla. Vad heter din mamma?
Karina, men jag tänker mer för att komma in i dialekten. Ja. Så att man kan bre på ordentligt. Men jag försökte tänka på det här och jag kunde inte alltså, komma på så mycket, men jag börjar fråga ChatGPT då, och då fick jag lite kulturella och historiska facts. Dalahästen var från början en leksak. Dalarna har Sveriges äldst bevarade folkdräktskultur. Gustav Vasa gömde sig på riktigt i Dalarna.
Här har vi på riktigt.
Ja, det var inte bara som en sån myt. Det hände. Siljan är resultatet av en enorm meteorkollision. Den här är bra. Falukorven var från början en gruvrestprodukt.
Uff då, det förvånar mig inte alls.
Fast förhoppningsvis av mat då, inte gruvrester.
Nej, precis. Apropå Falukoppargruva så finns det ju en annan bra grej därifrån. Fetmats, vet ni vem det var?
Ja, jag vet allt om detta.
Nej, jag vet ingenting.
Men berätta i alla fall. Jo. Det är otroligt. Berätta, jo, så här, också är sant.
Ja, det är också sant. Jag vet inte exakt när det här var, men det var ju någon gång på 1700-talet kanske. Då var det blev ett gruvras efter en explosion i gruvan. Några lyckades fly ut, men inte alla. Bland annat blev en gruvarbetare som hette Fetmats kvar där inne. Han blev insprängd bakom några stenar då. Åren gick då. Och sen till slut så var man där och bröt igen då. Och så hittade man en man när man hade borrat sig in i någon tunnel där då. Och så, vad är med det här då? Så tog de ut honom. Han såg ju precis välbevarad ut. Det ser ut som att han hade legat där någon dag bara.
Jag trodde att det var skett ett mord.
Vem är det här? Är det någon som har försvunnit i gruvan? Det var ingen som... Visst. Sen gick det snacket på byn då. Så kom folk och kollade på den här mannen som de har hittat. Vem kan det vara? Och då kommer då en Fetmats gamla fru och säger: men gud, det där är ju min man, det är ju Fetmats. Men han försvann för 30 år sedan.
Åh, herregud. Är du släkt i rakt nedstigande led? Är det därför du drar den här historien?
Nej, det är en helt otrolig historia. Ja. Så han har blivit så välbevarad, så han såg ut precis som han gjorde då för 30 år sedan.
Vilken historia. Brukar du prata om en sånt här med mamma Karina?
Inte om telefonen. Fetmats kanske.
Nej, okay. Nej. Kanske är dags. Kanske är dags att ringa henne sen. Hörrni, är det dags? Vi kanske borde prata lite politik. Ja, eller vad känner ni, innan folk börjar stänga av. Tack för det här.
Ja, stänga av? Det här, alltså en historiepodd, det är det vi borde ha egentligen.
Tack för kuriosan om Dalarna. Jag hoppas att ni kritiker där ute nu känner att vi har kompenserat upp. Är något annat landskap ni vill att vi ska prata om så kan ni ju höra av er så att säga. Och på tal om svenska landskap så befann du dig i Värmland i helgen, My.
Ja, Fun facts om Karlstad, ja.
Ja, det du är var på Centerstämman.
Precis, det är ju platsen för väldigt många politiska konvent. Och förra veckan, Centerpartiet, den här veckan Liberalerna. Men vi kanske ska bara vila i Centerpartiet en liten
Ja, men det ska vi göra, för som jag har redan aviserat så kommer vi prata väldigt mycket om Liberalerna. Men om vi bara ska stanna ett litet ögonblick då vid Karlstad. För då valdes ju Elisabeth Thand-Ringqvist formellt till ny partiledare. Men det är inte just den händelsen som du tar med dig från stämman, My. Och nu är det dags för dig att göra så att säga en historisk...
exposé.
Ja.
Det jag tar med mig från den här stämman är ju liksom att det nu är etablerat i mig som känsla. Att det här med Anna-Karin Hatt är något av det märkligaste som hänt i svensk politik på väldigt lång tid. För det var att hon slutade ju inte. Det bara pågick. Och det är vi ju vana vid med när det kommer till Centerpartister. Annie Lööfs slutande pågick också väldigt, väldigt länge.
Flera år.
Ja, men det pågick ju i flera dagar. Hon hade ett långt inledningstal. Hon hängde kvar. Hon hade avtackning på lördagen där hon hade ett jättelångt tal. De hade den här överlämningen av stafettpinnen där hon liksom ihärdigt höll fast i stafettpinnen lite för länge för att det skulle liksom bli bekvämt för Elisabeth Thand-Ringqvist.
Hon skulle alltså lämna över en stafettpinne till Elisabeth Thand-Ringqvist. En riktig.
En riktig som de
så gör de alltid.
Du beskrev att Elisabeth Thand-Ringqvist trodde hon skulle gå fram, men så fick hon stå kvar på scen i typ 10 minuter till.
Precis, det var ju nästa steg här, och det var ju det här avtackningen på lördagen där hon igen höll ett jättelångt tal. Och när det var så långt att man tänkte nu måste det vara slut, så gick Elisabeth Thand-Ringqvist ut på scenen. Men det var inte slut, utan det pågick minst 10 minuter till. Så Elisabeth Thand-Ringqvist skulle stå kvar. Och det jag tar med mig är väl så här, jag menar så alla tårar, alla selfies, ja, men gå vidare, Centerpartiet.
Och stelt, känner jag.
Och om jag hade varit Elisabeth Thand-Ringqvist hade jag varit trött. Alltså riktigt trött.
Hade du inte också varit lite sur? Anna-Karin Hatt har ju lämnat.
Ja, men precis. Och dels att liksom hon har blivit petad två gånger. Det är ju det som,
Elisabeth Thand-Ringqvist.
Ja, alltså från den här positionen. Det måste vi ändå, det måste ju vara det som stinger mest. Och sen behöver och uppleva alla tårar av den här personen som har suttit där ett halvår. Nej, du ändå ska ta över.
Jag säger det, det är jättekonstigt.
Du menar att Elisabeth Thand-Ringqvist två gånger inte har fått bli partiledare innan? Ja,
exakt.
Precis.
Petade är väl i princip ändå vad hon blev.
Och nu när hon äntligen så skulle få hålla den där stafettpinnen.
Då är det mer liksom en avskedshyllningskonsert.
Ja, det är så himla konstigt. Men det var ju också så här att det var en avtackning av en person som om hon hade suttit i 10 år. Och det är liksom helt obegripligt för mig hur de höll fast vid det här. Å andra sidan så blev jag ju omedelbart mer vänligt inställd till Elisabeth Thand-Ringqvist bara av att vara så otroligt trött på Anna-Karin Hatt.
Det kanske var det evil genius plan.
Antingen så vill man eller så vill man inte vara partiledare. Alltså antingen står man i rampljuset eller så gör man det inte. Alltså Nej. Det här är liksom inte, man kan inte plocka russin ur uppmärksamhetskakan på det här sättet. Det blir väldigt osunt, tycker jag.
Tycker du kanske till och med att Anna-Karin Hatt borde ha stannat hemma?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att hon borde ha haft ett kort inledningstal som man har när man är sittande partiledare. Lämnat över stafettpinnen lite diskret.
Snabbt.
Och sen så kanske inte haft ett 40 minuter långt, det kanske inte var 40, det kan vara 30 minuter, men ett för långt avskedstal. Och sen så inledde hon ju också talet med kanske det mest olämpliga skämtet jag har hört i alla tider. Och det var att de hade ju flera avtackningar innan, och då var det en person som skulle avtackas ur partistyrelsen, tror jag det var, som sa så här: åh, det är så fint att bli avtackad, kan man ångra sig, kan man komma tillbaka? Då sa Elisabeth Thand-Ringqvist ett roligt skämt, hon sa, det kan man kan komma tillbaka många gånger och se på mig, skattade alla. Men sen gick Anna-Karin Hatt direkt upp direkt efter det här, och då säger hon så här: kan jag säga som honom, man kanske skulle ångra sig.
Nej.
Alltså det här är liksom inte ett lämpligt skämt.
Vi ska stanna kvar i Karlstad, för i helgen är det Liberalernas tur att inta stan. De är ju ett mycket litet parti nu för tiden, men några hotell ska de nog lyckas fylla inför sitt landsmöte. Eventuellt. Vi får se. Ni ska också dit, båda två, inte bara för att bidra till ökad folkmängd utan också för att jobba. Enligt uppgift.
Bidra till, det låter som att vi ska lite göra barn. Vad är det du insinuerar egentligen?
Så långt skulle jag aldrig gå, Viktor. Men frågan är hur mycket Liberalerna faktiskt ska hinna prata om Liberalerna under de här dagarna. För allt verkar ju handla om Sverigedemokraterna, som så många gånger förut. Och om ett ödesdigert beslut som ska fattas sent fredag kväll. Berätta, Viktor.
Jo, det har ju skrivits ganska mycket om detta redan på förhand, och det är ju liksom ödesfrågan med stort ö för Liberalerna. Det är ju vilken linje som de ska ta i frågan Sverigedemokraterna. Där det finns tre olika vägval egentligen. Det ena är att släppa in Sverigedemokraterna i värmen och sitta i regering med dem. Vissa förespråkar den linjen. Det finns en linje som är att avbryta allt samarbete med SD, inte överhuvudtaget ens ha ett tidigt samarbete kvar längre. Och så finns det då den linjen som Simona Mohamsson och partistyrelsen har ställt sig bakom, som de har liksom jobbat fram, och den är ju då Tidö-linjen. Vilket innebär business as usual. Strunt i att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Vi ska fortsätta tidssamarbetet, och det är så långt vi sträcker oss. Vi kommer inte ha något djupare samarbete med Sverige. Vi kommer inte sitta i samma regering som dem.
Men den har också lagt till att man inte heller kommer att släppa fram en regering där Sverigedemokraterna sitter, vilket är liksom en ny ståndpunkt egentligen och en ny röd linje från Liberalerna.
Innan vi går in på de här respektive linjerna, My, varför ska de besluta om det här så sent på en fredagkväll? Det verkar så kontinentalt.
Är det en retorisk fråga?
Nej, alltså det är ren och skär nyfikenhet skulle jag säga som ligger bakom den här frågan.
Det är ju klart att man pressar in väldigt mycket under såna här landsmöten och kongresser och stämmer. Så att det är klart att det är ett väldigt pressat schema, men de vill ju få så lite genomslag som möjligt för den här debatten. Den börjar 21.00. Beslutet ska tas senast 22.45. Man vill ju inte ha stort medialt pådrag för den här debatten. För att Liberalerna har ju ett väldigt charmerande självskadebeteende, som är att de gärna går upp och talar sig och berättar vad de tycker och tänker och känner och inte riktigt ställer sig bakom i olika typer av partilinjer. Och det vill man ju inte att media ska kasta sig över och få ut.
Menar du att de tror att ni inte skulle kunna sätta er och haka er fast vid en sån debatt trots att den är så viktig, för att det är sent på kvällen?
Jo, vi gör ju det. Men vilken vanlig människa, mediekonsument, sitter klistrad framför aftonbladet.se.
Här finns en.
Klockan 22.00.
Medelsvensson kanske är inne på tredje groggen med det där laget, så att det kanske inte får det reda.
Tala för dig själv där, dalmasen.
Men det är ju en klassisk politisk strategi. Obekväma beslut annonserar man gärna på en fredag eftermiddag vid 4-5 rycket.
Och de gör det ännu värre och börjar 21.
Ja.
Men de här tre vägarna då, där alltså partiledaren Simona Mohamsson och partistyrelsen ställer sig bakom den tredje vägen, och då upprepar jag alltså ett nytt Tidöavtal men inte något regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Hur ser det ut för den här linjen? Vem kommer att gå på den linjen förutom Simona Mohamsson och partistyrelsen?
Jag har pratat med en del liberaler, och det verkar finnas ett självförtroende att den här linjen kommer att gå igenom. Man säger att den är väl förankrad i partiet. Huruvida det stämmer 100% eller inte, för att det här kommer ju vara upp till liksom, landsmötet att rösta om sen. Och det finns ju en bubblande, ett bubbel. I gräsrötterna som inte gillar varken det ena eller andra. Det finns så mycket olika åsikter. Det har kommit så många olika motioner kring just den här linjen till vägvalet de ska göra. Så att, jag tror inte någon kan säga att det här kommer gå vägen för Simona. De säger att det finns väl förankrat. Men det man kan säga är att om inte Liberalerna följer partiledningens linje här, då ser det ju mycket mörkt ut för Simona Mohamsson.
Innan vi går vidare så ska vi bara lyssna på partisekreterare Fredrik Brange. Så här säger han till Sveriges Radio om vad han tror om utfallet av omröstningen.
Ja, men mitt intryck utifrån de samtal och besök jag har haft ute i landet hos våra olika föreningar är att det finns ett brett stöd för partistyrelsens linje. Det finns självklart en del ombud som kommer ha en annan uppfattning, men jag uppfattar ändå att det finns ett brett stöd för den linje som har presenterats.
Ja, men det finns ju också en berättelse om att Simona Mohamsson inte ville ha den här röda linjen, utan att hon drev då det här med ett mer öppet mandat. Och får jag bara säga att jag tycker att det låter helt galet.
Förklara vad du menar nu.
Ja, men för är det sant att hon egentligen ville ha en annan linje? Den som handlar om att man vill ha ett öppet mandat att förhandla. Alltså att det finns möjlighet att kanske samarbeta närmare med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering med Sverigedemokraterna som sitter i. Alltså att det är lite mer öppet efter valet vad som ska hända. Alltså om hon drev den och misslyckades, då är hon ju kanske världens sämsta partiledare. I ett parti där det här är en sån avgörande fråga. Om hon inte vill ha egentligen den här linjen. Då har hon ju inget mandat att leda egentligen. Om hon liksom inte ens lyckas få igenom det hon tänker bäst för partiet. Det andra alternativet, det är ju att hon i efterhand har försökt spinna ut att hon vill ha en annan linje för att på det sättet stå emellan alla de här olika falangerna som någonstans speglar i de här tre olika vägvalen. Alltså de som tycker att det är nödvändigt ont och på något sätt närmar sig Sverigedemokraterna, de som inte ens vill ha Tidö och de som står i mitten i den här väldigt konstiga positionen där man vill ha Tidö men man inte alls hanterar verkligheten, som är att Sverigedemokraterna kräver sitta i regering. Om fallet är att hon liksom i efterhand spinner det här, då spinner hon ju sitt parti och då är hon ju inte heller en rimlig partiledare. För så det finns liksom inga sätt, om det här nu är sant som de har spritt ut, att antingen att det är spel eller spin eller att hon ville ha en annan linje. Alltså om något av det här är sant så är hon ju en väldigt svag ledare. Alltså det ena är att hon liksom spelar sitt eget parti och det andra är att hon inte lyckas få igenom sin egen linje. Och jag tycker det vi har sett de senaste veckorna, också hela den här diskussionen om att om det här faller nu, partistyrelsens linje, då kan hon ju inte sitta kvar. Att man ens är ute och pratar om det är ju en sånt otroligt svaghetstecken. För ett parti som ligger på 2% i väljaropinion, alltså det här är ju ett fruktansvärt situation för Liberalerna och med en partiledning då som har väldigt lite styrka.
Kan det inte också vara så att Simona Mohamsson tycker att de ska skapa ett nytt Tidöavtal men stänga ute Sverigedemokraterna? Att det är det som är hennes fasta övertygelse?
Precis, men de har ju varit ute och sagt att hon inte ville det. Att det hon ville var att ha ett öppet mandat, vilket ju är till exempel det som Sverigedemokraterna nu ska besluta på sina landsdagar. Att ge mig också ett öppet mandat att förhandla. Och här är ju skillnaden i ett parti som har all sin tillit på sin partiledare. Bara han får bestämma vad han vill. Det kommer bli jättebra. Vi står bakom honom. För det måste man ju göra i såna här otroligt avgörande situationer. Man måste stå bakom sin partiledning.
Men Simona Mohamsson är helt ny. Det är väl egentligen väldigt, vad ska man säga, det är väl egentligen väldigt rimligt att man kanske inte litar lika fullt på en partiledare och säger du får mandat att göra precis som du känner. Eller en partiledare som har suttit i 20 år.
Absolut, men då kommer ju den här, och jag tror också att det finns en annan partikultur i Liberalerna, eller det finns en annan partikultur i Liberalerna, men då kommer ju ändå den här frågan upp som är, man måste då skapa ett team runt den här partiledaren där det här förtroendet kan vila, där partiledaren kanske är en galjonsfigur för det. Det kanske inte kan vara en person, Jimmy Åkesson, men det kanske behöver vara 4-3 personer i liksom en partiledning som kan bära med sig partiet framåt. Och nu har de ju misslyckats med det och det är ju ett jättestort problem.
Man sätter sig också i en ganska krånglig sits om man ska sträcka sig så långt som att man kollar till ett val, för att i förlängningen innebär ju den här linjen som de kommer att hoppas på att de kommer hamna i en situation om högerblocket vinner majoritet där man inte kan släppa igenom en regering med Sverigedemokraterna involverad. Och det kan vi ju alla se. KD har ju redan gått ut och sagt rakt ut att man kan tänka sig ha Sverigedemokraterna i regeringen. Moderaterna är ju på väg åt det hållet också. Sverigedemokraterna krävt det själva. Liberalerna kommer ju med den här linjen att tvingas trycka nej och driva frågan till nyval.
Och för det var min nästa fråga. Det här beslutet som de fattar på fredag kväll, är det ett beslut som då inte går att riva upp förrän man igen har ett landsmöte eller en stämma? Alltså hur funkar det rent praktiskt?
Allting går alltid att riva upp. Men det skulle ju se väldigt illa ut, och det är väl lite där som de är inne och pratar om Simona Mohamsons position. Alltså antingen om det inte går igenom väldigt dåligt, och sen som nu under våren skulle det bli sånt kaos som man måste ta ett extra så här. Jag tror de har partiråd, va? De kan kalla ihop ett 100-tal personer och så kan man ta ganska avgörande beslut. Då kommer det ju igen, alltså då kan hon ju inte sitta kvar i längden.
Vad händer då om någon av de andra två linjerna vinner fredag kväll?
Ja, men det tror jag inte kommer att göra. De har gjort ett väldigt gediget arbete för att inte sätta sig i den situationen.
Men möjligheten finns.
Alltså möjligheten finns ju alltid, särskilt i Liberalerna.
Kommer det att bli bråk och stök då i den här debatten, tror ni? Kommer det bli nattmangling?
Jag tror det kommer bli mycket känslor. Ja. För att det här är en fråga som rör upp. Och det räcker ju med att ringa runt och prata med, liksom, med gräsrots liberaler i princip.
Vad säger de?
Ja, men det finns ju de som inte känner igen sig i partiet som de har jobbat för i 30-40 år, och där det här, liksom, den här frågan, ja, men det är liksom en blodröd linje för dem.
Har de inte redan lämnat Liberalerna?
Många har nog gjort det, men det här blir ju ett steg till, ytterligare ett steg till höger. Som, jag menar, för många av de här var ju Tidöavtalet ett svårt piller att svälja. Det här blir ju liksom, det blir ju ännu värre.
Om man röstar hur?
För att ingå i ett regeringssamarbete med,
ja, precis, precis. Ja, bara så att vi har koll på. Nu, det börjar bli förvirrande nu med alla tre linjerna. Du menar precis, om de nu skulle välja gå emot partiledningen och rösta för att de ska ingå i regering.
Jag var på väg var ju att det kommer vara väldigt, det kommer vara väldigt känsliga och starka åsikter i talarstolen.
Men nattmangling blir det ju inte, för att de har ju det här med att man måste rösta 22:45,
även om alla debatten inte fått säga vad de
nej,
säger.
Nej, men då skjuts debatten upp, men omröstningen kommer att ske senast 22:45.
Kommer ni ha med er kuddar och vad heter det, nappflaskor eller jag på sig? Kommer ni liksom
lite varm starkspritsglögg?
Valium, magnesium, jag vet inte vad ni sysslar med på kvällarna. Ja, jag lider redan lite grann.
Vi sysslar med på kvällarna är ju att sitta i en kongresshall i Karlstad och lyssna
det
på en intern debatt i Liberalerna om ett vägval.
Ja. Sen ska vi försöka pusha ut nyheten först till hela svenska folket, var före alla andra nyhetsredaktioner, tills att tre personer öppnar den här flashen.
Jag är en av dem. Ja. Okej. Vi säger så här då. De röstar igenom den tredje linjen. Den som alltså Simona Mohamsson och partistyrelsen vill att man ska rösta igenom. Men om det ändå är väldigt stor splittring då? Låt säga att ja, den linjen går igenom, men med knapp marginal. Kommer det inte påverka partiet jättemycket ändå? Jag menar, splittringen syns ju kanske då ändå, och då påverkar det ju partiet. Vilken otroligt lång fråga. Men...
ja, men det är ju redan splittrat och det vet ju alla. Mm. Framförallt vet man det för att enstaka partister är ju ute och pratar om hur dåligt de tycker att olika saker är, att olika vägval. Jag tror ändå att den stora massan kommer att ställa sig bakom partistyrelsens förslag, för att man har ju förankrat det, man har ju varit ute i landet, och man har till exempel i Skåne, som ju har varit, vad ska man
Skåne
säga, bråkiga,
Skåne alert.
Bråkiga som vanligt, det är de ju alla partier. Där har man ju haft ett, liksom tagit beslutet att ställa sig bakom det här, och det handlar ju om att man vill vara väldigt tydliga med att det här är redan avklarat, och det avklarades av på då ett litet minilandsmöte som då inte är lika välbevakat som det här till exempel. Man har redan tagit debatten på ett sätt. Det har ju varit smart taktiskt, men det betyder ju inte att oviljan egentligen att gå med på den här linjen inte finns kvar. Den finns ju självklart fortfarande kvar.
Hur skulle ni säga att Liberalerna mår annars då? Alltså, vilket parti är det som ska samlas i helgen? Minus det här mötet de ska ha på fredag kväll sent.
Alltså de är inte bra. Och jag tänker att det kan vara svårt att sortera i känslor, så därför lät jag ChatGPT.
Det är väldigt mycket ChatGPT idag.
Sammanfatta hur medlemmarna upplever partiet utifrån då de här landsmöteshandlingarna. Och ChatGPT gjorde en liten punktform om hur aktiva medlemmar upplever partiet.
Mm.
Mm. Vi tar den snabbt.
Ja.
Går åt fel håll. Saknar tydlighet. Är otydligt i värderingar och vision. Riskerar att alienera både kärnväljare och liberala sympatisörer. Befinner sig i en konflikt mellan en socialliberal identitet och Tidösamarbetet. Och den sammanfattar då, det är tydligt att länsförbunden och medlemmarna ser 2026 års val som ett existentiellt vägval.
Kan det vara så att botten är nådd till och med? Att nu kan de bara klättra uppåt från och med det här?
Så kände man ju i våras och se hur det gick sen.
Jag kan lämna en rapport från en hyfsat välkänd liberal som jag pratade med igår.
Namn?
Nej, inga namn. Hur är läget? Jo, men det är bra. Eller ja, i den mån det går att må bra just nu.
Aj.
Citat, slutcitat. Ja.
Man får ändå ge dem att de är ett parti som har liksom nära till känslor.
Det kan man faktiskt respektera.
Och på ett balanserat sätt. Alltså jag har ju pratat om det här för. Jag är ju väldigt mycket emot när folk så här gråter och sånt i politiken. Jag tycker man kan göra det i sitt privata hem.
Och mens det.
Men
den här typen av såna här typ av känslor där man ändå säger så här, jag känner saker där, jag är politiker och därför känner jag saker. Det måste jag ändå, det uppskattar jag ändå.
Några som också ska prata om Sverigedemokraterna i helgen är Sverigedemokraterna. De ska ha sina landsdagar 112 kilometer i princip rakt österut i Örebro. Hör inte av er till mig om det var fel. Vad blir viktigt då på de här landsdagarna? Jag har läst saker om att Åkesson ska få mer makt. Du var inne på det innan, My. Vad innebär det?
Ja, men det innebär ju att han dels har fått bestämma vilka som ska stå på deras riksdagslistor och nu också får bestämma...
Helt själv?
Nästan. Och att han nu också får bestämma hur man ska förhandla om en eventuell regering efter nästa val. Det är ju exakt samma som de gjorde i NATO-frågan. Det var också en jätteexistentiell fråga för Sverigedemokraterna. Och då hade de ju också ett sånt här landsmöte, eller jag kommer ihåg i vilken form det var, där de beslutade att han själv fick bestämma hur partiet skulle göra i NATO-frågan. Om han kände att det var rätt att gå med i NATO så skulle han få besluta det. Och då skulle partiet ville gå med i NATO.
Det är det som är fördelen med att inte ha högt i tak i ett parti.
Verkligen.
En enighet blir ju liksom omedelbart man uppfattar en enighet på ett annat sätt än liberalerna.
Ja,
säger vad fan de vill.
Ja, men exakt. My, du har till och med sagt att de här landsdagarna är egentligen bara någon slags kulissdemokrati. Så långt gick du.
Ja, men för det blir ju aldrig riktigt bråk. Eller förlåt, det har ju hänt någon enstaka gång, men det tänker jag ändå bevisa min tes. Att det hände att det blev bråk inför förra valet om just riksdagslistorna. Och då beslutade de den här gången att för att inte behöva ha bråk igen så ska ju bara partitopparna bestämma vilka som står på riksdagslistan. Så är det problemet löst. Och ibland så förlorar ju partistyrelsen en liten skitstrid. Och då är det ju alltid sanktionerat uppifrån att ja, men ungdomsförbundet, de kan få vinna det här. Så att det ändå ser ut som att det finns, ja, att taket är lite högre. Och samtidigt så är det är ju ett koncept som funkar väldigt bra för Sverigedemokraterna att de har den här strukturen.
Hade det egentligen kunnat vara så att Jimmy Åkesson åker själv till Örebro, sätter sig i ett konferensrum, tittar lite på motionerna, säger lite ja eller nej, går därifrån, tack och hej.
Ja, nästan.
Du sa att det sällan blir bråk eller gruff, då är det bara någon liten skitstrid, men... De har ju en säregen valberedning också, Viktor. Kan inte du berätta lite om den?
Ja, de presenterade sina riksdagslistor här för ett par veckor sedan. Där har de ju den ovanliga sättet att det sitter tre stycken riksdagsledamöter i valberedningen. Mm. Som alltså ska välja vilka som ska hamna på riksdagslistorna i princip. Det ska ju sedan godkännas förstås, men det är inte så det brukar fungera i ett parti. Någon jävla ordning får det vara ett parti, var det någon som sa en gång i tiden. Men här sitter ju då... Det som man kan kolla på listan, det är lite intressant ändå. Det är Mattias Eriksson Falk som var valberedningens ordförande, tror jag. Mikael Eskil Andersson och Rasmus Gertz. De har satt sig på plats 28, 29 och 30. Liksom mitt i mitten på den här rikslistan. Så att man ser dem inte riktigt, men där är de. Där är en liten kluster av valberedningsmän. Precis på liksom, de har satt sig under... Martin Kinnunen och Julia Kronlid och liksom några av de här kända namnen. Men precis ovanför alla mer okända namn. Och de är ju liksom garanterade riksdagsplatser, alla de där tre, för att de kommer få 30 såklart mandat och mycket mer. Och det är liksom, hade det inte varit så uppenbart, det ser ut som att de har liksom försökt, vi gömmer oss här. Men det sticker liksom ut like a sore thumb någonstans för någon som har kollat. Ja, har man lite koll så blir det så här uppenbart.
Man ska också tillägga att det är exakt 60 namn på den här listan.
Just det, så de har placerat sig. Väldigt bra spaning där tycker jag, Viktor. Jag vill, med risk för att få nya debattartiklar från SD-kvinnor mot vår podd, men hur många kvinnor är det på den här listan?
Bra fråga, jag har ju faktiskt inte räknat, men det är inte, om det är 20 så tror jag det är högt räknat.
De sysslar inte med varannan damernas i det här partiet.
Det Nej, det var lite det som var min poäng. Och ska ni åka till Sverigedemokraternas landsdagar eller håller ni er på Liberalernas?
Nej, jag ska ha åkat på båda.
Du kör båda, precis som förra helgen när du avverkade Kristdemokraternas och Centerpartiets.
Ja, och det är jag glad att jag gjorde. Det
var hard working woman.
Det var en glädje att få vara på båda platserna.
Det förstår
och jag. Jag ser ju också fram emot den här helgen. Det kommer också bli åka av.
Vad kul ni ska ha. Ja. Hoppas ni får en bra jobbhelg. Vi hörs redan på måndag, på tal om jobb, i vårt frågeavsnitt En undran till. Missa inte det. Och så trillar vi vidare in i helgen tycker jag. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.